bra, mitt partytrick.
Nice. Ja, det var väldigt snyggt.
Gör det igen. Ska vi se om det kommer några korpar om vi spelar upp det här.
Precis, när vi öppnar dörren så bara kommer de.
Friend.
My friend.
God dag allmänheten. Ni lyssnar på Bibblan svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan svarar. Här försöker vi komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på bibblansvarar.se eller direkt till oss på Bibblan svarar-podden. Hej och välkomna till podden Bibblan svarar. Jag heter Tobias Nordberg. Med mig har jag till exempel Anton Joling som kommer att prata om...
Hej, hej! Jag kommer att prata om djur och intelligens.
Okej, spännande. Andrea Haglund, vad kommer du prata om idag?
Ja, jag kommer prata om okkultism idag.
Okej. Mm. Två spännande ämnen, känns det som. Mm. Då kör vi igång.
Japp. Yep.
Ja, precis. Jag skulle ju prata om djur och intelligens. Och den frågan som har kommit in till Bibblan svarar är helt enkelt: vilket djur är jordens smartaste? Mm. Mm. Och operatören här då har svarat att Göteborgs-Posten har en lista över världens 10 smartaste djur. Och att man även kan läsa om smarta djur på Kamratpostens hemsida. Och det här tyckte jag var en väldigt rolig fråga, för att vi får chans att prata lite grann om fräcka saker som djur gör.
Ja.
Och sen så gillar jag också väldigt mycket att operatören hänvisar till Kamratposten.
Det, ja, är liksom det är väldigt gött. Då kan man väl misstänka att den bibliotekarien kanske är barn- och ungdomsbibliotekarien. Mm.
Kanske. Och det är ju liksom så här en tidning som ligger väldigt varmt om hjärtat. Jag har ju växt upp med att läsa massa KP, så det, det var härligt.
Mm.
Sen så är det också en klurig fråga. För vad är egentligen intelligens hos djur? Och många av de här komplicerade handlingarna som djur gör är i själva verket instinktiva.
Mm.
Alltså det är liksom inprogrammerat i deras gener, så de behöver inte tänka på att de ska göra dem. Och ett exempel på en sån grej är väldigt komplicerade men instinktiva handlingar som utförs av sociala insekter när de bygger sina stackar och kupor. Och jag har ju länge tyckt liksom att myror är helt crazy.
Ja, de är bananas när man tänker på det.
Ja, för de gör ju så mycket som jag tycker är liksom mänskligt.
Mm.
De har, men ni känner ju till det, att myror har bladlöss,
ja,
typ precis. Som boskap.
Ja.
Som de säger, de mjölkar dem på honungsdagen och stryker dem på bakkroppen med sina antenner. De försvarar dem mot rovdjur och parasiter. Och vissa arter liksom bär till och med hem bladlössen till sin myrstack. Och har de där tills nästa vår, men de placerar ut dem på lämpliga växter där de liksom ska gå och beta. men visste ni att det faktiskt också finns myror som är jordbrukare?
Va?
Nej, tillverkar någon redskap, liksom en plog eller någonting.
Ja, men det var lite så här, det första jag såg i huvudet var liksom en liten myra som stod med en kratta och typ så här. Fast nej, det förstår jag inte. Men vad menar du att de liksom typ sår grejer?
Ja, alltså det finns en art som heter bladskärarmyra. Och precis som liksom namnet antyder så går de till träd och så skär de bort löv eller blad från de här träden.
Mm.
Men de äter inte bladen, utan de tar med dem till stacken.
Ja.
Och där så blandar de här bladen tillsammans med saliv och exkrementer, tror jag man uttalar det.
Mm.
Så blir det som en härlig massa. Och ur den här massan så växer det svamp. Och det är den här svampen som är den huvudsakliga födan både för larverna och för de vuxna myrorna.
Ja, det var ju väldigt spännande faktiskt.
Så inte liksom så mycket plogar kanske, men...
Nej, men det är ändå i flera steg sådär. Ja.
Men sen finns det ju så lite mindre roliga grejer som de här myrorna gör också. Det finns en typ av myror som på engelska heter slave-making ant. en art på latin heter, ska vi se om jag kan uttala det här, Protomagnatus americanus.
Mm. Okay.
Och de liksom raidar andra myrers bon. Mm. Dödar de vuxna och så tar de larverna. Och de här myrnappade larverna då växer sen upp och hjälper till att ta hand om slave making ants, myrornas koloni, och tar hand om deras larver.
Har de en lägre rang då på något vis?
Precis. Men det finns också tillfällen där de här myrorna som har blivit slavar gör revolt. Och det gör de genom att istället då ha ihjäl larverna hos deras captors. Så istället för att nurtura dem så har de ihjäl dem.
Men då, alltså det här tycker jag är så spännande. För då börjar jag tänka så här. Att, ja, men hur går det här till? Är det liksom en myra då som skickar ut något sånt hormon och bara, nej, nu kör vi. Nu kör vi. Ja, eller hur händer liksom? Jag vill veta liksom hur när
antagligen, händer detta? Antagligen så finns det en myra som heter Spartacus.
Ja. Det måste nästan vara så. Ja. Nej, men hur vet de ens att de inte ingår i det här? Hur vet de att de är något annat? Om de var larver när de liksom...
Ja, eller hur? Det är jättesjukt.
Det är så sjukt ju.
Men i alla fall intelligens var
det. Precis. Det var instinkt.
Yes. Och det är ju väldigt svårt att mäta intelligens, och det är svårt att ens definiera vad det är för någonting. Så när forskare ska uppskatta djurs intelligens måste de ofta undersöka dem från kriterier som används för att bestämma intelligens hos människor.
Mm.
Och några tecken på intelligens är medvetenhet, alltså att man vet att man finns. Konsekvens, om man förstår att en sak orsakar en annan. Problemlösning. Minne, att man kommer ihåg typ hur man har löst ett problem, eller man kommer ihåg vart det här vattenhålet var eller någonting sånt. Planering, att man kan tänka framåt i tiden och förbereda sig för framtiden. Och samarbete, och för att kunna samarbeta och lösa problem med andra måste alla kunna förstå varandra, så det är också lite kommunikation i det hela där då. Så utifrån de här kriterierna skulle ni kunna gissa på något djur som skulle kunna räknas som en av de intelligenta djuren.
Människan.
Förutom människan. Förutom människan. Men tänk så här, om jag säger så här, kan ni nämna något smart djur, vad skulle ni säga då?
Ja, elefant.
Elefant, ja. Den är definitivt med på den här listan.
Och det känns ju fusk att säga typ schimpans, för att de är ju för lika människor.
Fast den är också, toppar den listan. Så
ja, men det är ju så.
Vi kan
det
köra bägge två.
Ja.
Vi kan börja med elefanten. Och ni vet ju när typ hundar och katter ser sig själva i en spegelbild så fräser de och skäller och blir jättesura.
Mm.
Och det är för att de inte känner igen sin egen spegelbild utan tror att det är ett annat djur. Men elefanter är ett av de få djuren som faktiskt kan känna igen sig själv när de tittar i en spegelbild. Och det har man sett liksom att de har testat genom att rita en prick i huvudet på elefanten. Och så sätter de den framför en spegelbild. Och då börjar den liksom känna där pricken är med sin snabel.
Okay.
Och därför vet den att så här, shit, det här är jag som är på den här sidan. Och som ni säkert vet så är de också väldigt sociala och känslosamma. De känner saknad och sorg om de skiljs åt. Och om en medlem i flocken dör så tar resten av flocken avsked av den.
Det är det som jag typ, alltså man har sett på så här dokumentärer. Och det är så sorgligt. Det är så sad hur de står liksom inre cirkel typ så här runt och typ gråter liksom. Det är
klappar
så sorgligt.
Klappar på den döde med snablarna och sånt där. Ja, det är jätte... man har till och med sett hur de försöker begrava sina döda så här under jord och pinnar och grejer också. De har också ett väldigt, väldigt bra minne och kan komma ihåg och känna igen varandra efter en väldigt lång tid. Och så kan de använda redskap. Det var lite nytt för mig, ja. Och precis, schimpanser. De är ju som ni säkert vet väldigt bra på att göra redskap. De kan ta bort blad från grenar för att så här, fiska upp typ termiter och grejer ur hål. Och de vet också så här, vid vilket tillfälle de ska använda vilket redskap. Så de kan, när de ser typ en terminstack så kan de ta en stor rejäl pinne först och bara banka hål i väggen på det. Och sen så slänger de bort den och så tar de här lite mindre lång och slank för att få upp enstaka termiter. Och en lite mer disturbing grej är att de också kan tillverka spjut.
Ja, det har jag hört talas om.
Genom att vässa pinnar med tänderna. Och sen så kan de använda de här spjuten för att spetsa och äta andra apor.
Oh, så trevligt.
Ja. Sen vet jag inte, alltså jag läste om det här så skrattar jag för mig själv. Jag vet inte riktigt varför, men de kan också så här ta en pinne om de ser typ en död pytonorm eller andra saker som de inte riktigt vet vad det är. Så kan de så här peta på den så får du se ifall de är farliga.
Så himla bra. Så ska jag göra.
Precis, har du någon annan gissning på vad något djur?
Delfiner är väl klassisk.
Ja, delfiner. De är också väldigt sociala och kan prata genom visslingar och klickande ljud. Och med hjälp av det här då så kan de samarbeta när de jagar tillsammans. Mm. Men delfiner kan också använda redskap. Har ni koll på det?
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Det växer liksom i havet en typ av svamp som ser ut som en tvättsvamp. Mm. Men de bryter liksom loss de här, håller dem i munnen och sen så grejar de i sanden för att dra fram fiskar. Och så skyddar det här mot typ vassa stenar och snäckor och grejer. Så det är typ som en arbetshandske. Mm-hmm. Man har också sett delfiner som lurar in, de jagar fiskarna. Mm. Och så lurar de in dem i snäckor. Mm. Så här stora snäckor. Mm. Och sen så fångar de upp snäckan, åker upp över ytan och bara håller den ovanför ytan tills fisken ramlar ner i munnen på dem. Och det här var någonting som man såg först hos enstaka individer vid liksom ett delfinsamhälle. Ja. Men sen så har det spritt sig, så är det fler och fler i det här området som jagar på det här viset.
De lär sig av varandra också.
Precis, liksom. Och det är inte bara, det har skett så snabbt, så man tror att det inte bara är liksom det klassiska från mamma till mamma som lär sitt barn. Nej. Utan man tror också då att någon fisk i samma generation, eller någon delfin i samma generation, har sett en annan delfin göra det här och bara, aha, det här var en smart grej. Och så har de tagit efter det.
Mm.
De lär sig liksom av varandra också.
Mm.
Sen så är ju delfiner, som andra intelligenta varelser, så behöver de ju stimuleras för att inte bli uttråkade. Och då kan de ägna sig åt saker som mord.
Ja. Well, I did not see that one coming.
Nej, men det är tydligen ganska vanligt att delfiner dödar tumlare, som är ungefär hälften så stora som dem. De liksom kör in i dem, biter och kastar dem och liksom kastar upp dem över ytan och fångar dem och sådär.
Så det låter
och leker
jättemycket
med dem.
Som katter gör med möss.
Ja, precis. Mm. Precis så. Fast de gör det med
liksom,
tumlare.
Fast de gör med tumlare. Och de är, för det är ju samma grej att man ger sig på något som är mindre och så bara okynnes och dödar för att det är lite skoj.
Ja, men där är det väl ändå att katter äter väl ändå möss till slut?
Nej, inte alltid.
Nej, okay.
Långt ifrån alltid. De okynnesmördar ganska mycket små fåglar och möss, dessvärre.
Ja, okej.
Okay. Men för vi tycker om dem ändå, för de är så söta.
Ja, för här vet man liksom inte heller varför delfinerna gör det här. För de äter inte tumlarna. En förklaring kan vara att de är sexuellt frustrerade.
Okay.
De här delfinerna som dödar dem.
Okay.
En annan förklaring kan vara att det är träning för att döda delfinbarn.
Ja. Okej, okay. Ja, vad bra.
Oj, det kunde bli mörkare. Ja.
Varför står du och mördar den här katten utan anledning? Om jag övar inför att jag ska mörda en bebis.
Nej,
men den här typen av barnmord är ganska vanligt bland däggdjur. Lejon gör det
ja,
också.
Ja, i och för sig.
Och det är ju för att om de ser ett barn som de liksom inte är far till så kan de döda barnet för att tvinga mamman in i brunst igen. Mm. Och på så sätt kunna sprida sin avkomma vidare.
Nature is so cruel.
Yeah. Men en liten så här roligare grej då. De kan också använda blåsfiskar för att bli höga. Blåsfisken har liksom ett gift i sig som är så här, ganska små doser kan döda en människa. Men delfinerna har listat ut att de kan få i sig tillräckligt mycket gift för att bara bli påverkade. Så liksom biter tag i blåsfisken, håller den i munnen utan att svälja den. Och så liksom biter de på den och sen så skickar de den mellan varandra också. och efter det, jag såg en video så beter de sig väldigt konstigt. Han liksom så här flyter upp och ner kring ytan och verkar så här helt fascinerad av sin egen spegelbild i vattenytan.
Åh, gud. Åh, dude. Jag ser färger.
Men det är så bra att de så här puff, puff, pass liksom.
Ja. Nej, vad roligt.
Ja. Sen så en lite mer otippad är ju bläckfiskarna. De har ju så här, de har en hjärna i huvudet och just sen så har det. De så hjärnceller i armarna.
Just det.
Så liksom det som en arm har lärt sig kan den skicka vidare till resten av bläckfisken.
Mm.
De är också väldigt smarta. Listat ut hur man skruvar av lock på burken för att komma åt mat.
Ja, den videon har jag sett. Ja. Är det inte att bläckfisken är i burken på något vis?
Nej. Jo, det kan också vara att den tar sig ut igen. För de är också experter på att rymma och ta sig. De har ju inget skelett eller någonting, så de kan ju också ta sig igenom springor som är typ pyttesmå. Och då är det också så här, det läste jag typ alla som har haft bläckfiskar i ett akvarium har en historia om hur den har betett sig. Det finns en bläckfisk som heter Inki, som rymde från ett akvarium.
Var fanns det akvariet? Och den rymmer från ett akvarium?
Nya Zeeland.
Ja, men det måste ju funnits nära, för den kan inte bara hoppa upp och vandra iväg över ett golv, utan den måste ju...
Nej, precis. Det var den först och främst väntade den tills det var kväll och alla hade gått härifrån. Och sen så hade de personalen inte satt åt locket ordentligt. Så den tog sig upp över genom det här locket in till någon annan typ av tank som var i mitten. Sen hoppade den ner på golvet, gick ungefär 2 meter till en brunn, öppnade brunnslocket och så hoppade ner ett litet dräneringsrör som ledde ut till havet.
Ja, just det.
Nej, för jag såg också en video där en vild bläckfisk hittade en kokosnöt.
Mm.
Och sen så säger du, vad är det här för någonting? Och så åker den in i den och bara, shit, man kan vara den här. Och sen så sätter den som ett skydd över sig och bara, man kan gömma sig i den här. Och sen så liksom tar den med sig kokosnöten. Sen liksom sitter i den, håller uppe den med typ 4 armar och så går den på havsbotten med de 4 andra armarna.
Så gulligt.
Ja. Yes, nej, men det var den pratan jag hade. Jag kan ju säga att topp 3 på den här listan som GP hade så var det, då var det schimpans på första plats, delfin på andra plats och elefant på 3:e plats över de intelligenta
stjärnorna. Ja, då gissade vi bra.
Mm, ja. Så bra gissat.
Vi hade ganska bra koll på det ändå. Mm. Ja, men alltså, så jag ska prata lite om okkultism. Och det känns som att man har en sån förutfattad mening om vad det är för någonting. Men jag kände det att när jag väl började gräva i det lite så insåg jag att jag kanske har missförstått det här lite grann, vad det är för något. Men i alla fall, det här var ju en fråga som kom in till Bibeln svarade helt enkelt, vad är okkultism? Har ni liksom någon känsla för detta? Vad är er spontana tanke när ni hör det ordet okkultism?
Jag tänker så här high society... I början av, slutet av 1800-tal, 1900-tal som sitter och har seanser.
Ja,
typ.
Det var exakt min tanke också. Just seanser, någonstans sekelskiftet 1800-1900 där.
Jajamän. Och det kommer jag komma in på. Men det är liksom, kan man säga, guldåldern för åtminstone vissa delar av okkultismen.
Mm.
Det som brukar kallas för spiritualismen.
Ja,
ja. Som ingår. Men det kommer vi till. Så absolut, det har ni helt rätt i. Och det är... Jan, som är en av operatörerna på Bibelns svarar, som har svarat på den här frågan.
Mm.
Han skriver bland annat, gemensamt för okkultismen och okkulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter som människan kan använda. En slags dold verklighet som bara kan urskiljas med andliga sinnen.
Mm.
Ja, så det kan till exempel då vara att söka kontakt med andliga makter bortom den fysiska verkligheten då. Och ordet okkultism kommer från latinets occultus som betyder att dölja. Så det är helt enkelt liksom kunskapen om det fördolda.
Mm.
Bortom den synliga verkligheten.
Som atomer och grejer.
Ja, men det är det här som är spännande. Man brukar ju ofta i sammanhanget med okkultism prata om pseudovetenskap också.
Mm.
För att det är intressant, vi kommer komma in på det mer, men att okkultism, grenar inom okkultismen ligger till grund för det som vi idag har som vetenskap.
Åh, coolt.
Ja, speciellt de äldre okkulta grenar som alkemi och astrologi ligger till grund för det som vi idag har som vetenskap. Så det är väldigt spännande.
Mm.
Men okkultism är esoterisk, kallas det. Och det betyder att det vänder sig till mindre krets av invigda eller liksom lärjungar.
Mm.
Till exempel inom en filosofisk skola eller ett ordenssällskap. Så det är liksom bara för de invigda eller de utvalda, liksom inte vem som helst kan vara med i det här, utan ja, man ska antingen liksom invigd i okulta läror eller ha fallenhet för det okulta på något sätt.
Hur har man fallenhet för det okulta?
Ja, nej, men alltså det kan ju vara att man till exempel, ja, men om vi ser till spiritualismen då, när liksom det handlar om att kunna kommunicera med andar.
Mm.
Att man...
man hör röster och
precis,
sådana grejer.
Att man är ett naturligt medium. Eller
ja, ja, ja,
att man helt enkelt är någon som är, fan, är väldigt... har connections.
Ja.
Alltså det jag reagerar på, bara det här då, det generella, liksom, vad är okkultism för någonting? Det är att liksom, min bild av något som är okkult, det trodde jag liksom hade något med demoner och jävlar och liksom, eller djävulen eller någonting att göra på något vis, eller satanism.
Mm.
Och det kan det väl ha.
Ja, alltså, för jag tänker också lite grann på så här, häxor som åkallar djävulen och sådana saker.
Wicca är också en sån gren också, som man tittar på så här, ja, hur det ser ut, finns ju det idag också, Wicca-rörelse. Men det verkar som att det är mer generellt ha med typ andlighet att göra, kan man så säga. Men däremot så läste jag att okkultister ofta distanserar sig från kristendomen och snarare har samröre med österländska eller hedniska religioner.
Mm.
Men det är, ja.
Alltså verkligen inte djävul och demoner då, nej. Just det.
Nej, men nej. Inte så. Alltså det, jag trodde att det skulle ha mycket mer med typ så här, ja men jag vet inte, med kristendomen att göra på något sätt. Men det verkar inte riktigt ha det. Men i alla fall, idag så är det också ganska vanligt att man klumpar ihop ganska mycket grejer under begreppet okkultism. På engelska Wikipedia-artikeln om okkultism så står det så här, tänkte jag läsa det på engelska för att, ja. According to Hanne Graf, som är en expert eller liksom en ansedd person i historiken om okkultism, så är the occult is a category into which gets placed a range of beliefs from spirits or fairies to parapsychological experiments. Parapsychological experiments, from UFO abductions to Oriental mysticism, from vampire legends to channeling and so on.
Okej, så UFO:n reagerar jag på här till det okulta också.
Ja, men det är liksom, alltså, inte nödvändigtvis att det gör det. Men ganska många, alltså, det händer att man klumpar ihop väldigt mycket av det här lite pseudovetenskapliga, lite flummiga, lite överjordiska, konstiga.
Känns det kanske inte helt rättvist egentligen att bara klumpa ihop allt det där så under en enda beteckning på det viset.
Nej.
Det är väldigt olika saker.
Men sen är ju okkultism faktiskt ett slags paraplybegrepp där olika inriktningar samsas. Och några av dessa är då spiritualism, teosofi, astrologi och alkemi. Mm. Och alla dessa tycker jag är så intressanta. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle ta närmare titt på dessa. Och då tänkte jag att vi börjar med spiritualism, som är det vi redan nämnt då. Det här med att man under typ... Ja, men jag ville säga steampunk-tiden, men, men that's not a thing. Den viktorianska eran heter det. Väldigt mycket satt och försökte kommunicera med andar på olika sätt. Det är en nyandlig rörelse som tror att de dödas själar existerar och kan kommunicera med de levande. Och att andevärlden är inte en statisk plats, utan andarna som vistas där fortsätter att utvecklas. Och är därmed mer avancerade varelser än människor. Så de fortsätter att lever i andevärlden och lär sig grejer och förstår saker som är mycket mer... Liksom, de vet
man är liksom inte bara skuggan av den personen man var, men man levde utan det som ett helt extra liv eller helt nytt liv.
Ja, precis. Okay. Mm. Det är lite så. Och den som kan kommunicera med andra är så kallat medium då. Och det är ju som jag nämnde, och så nämnde jag ju förut att det kan man ju från födseln eller lärt sig enligt den här. Och detta tillsammans gör att andarna kan lära oss saker, är då tanken.
Mm. Typ vem mördaren är.
Ja, typ så. Eller liksom, de kan lära en saker om, ja, men om världen och livet och allt möjligt. Liksom, för att de vet så mycket på något vis då.
Om livet måste väl jag kunna mer än någon som är död?
Det beror på hur länge... Ja, men det är som att de har en sån bild av att de syns inte, men de kan se allting som händer i våran värld på något vis. Och fun fact, så var det faktiskt den som anses vara spiritualismens förfader var svensken Emanuel Swedenborg.
Mm. Oh, Swedenborg känner jag igen.
Ja, eller hur? Man känner igen det. Ja. Men han var inte bara spiritualist, utan han var ju liksom vetenskapsman och allt möjligt. Han levde 1688 till 1772. Så det är ganska mycket tidigare än den här viktorianska eran. Och han menade att han kunde kommunicera med andar och beskriva andevärlden. Så det är lite kul att veta att det var en svensk som drog igång det där.
Ja, men det var väl en stor rörelse, swedenborgianismen, senare också i England och sådär framåt. Ja, lite senare mot sekelskiftet 1700-1800 någon gång.
Och jag tror att han hade nog mer en kristen, liksom, vad ska man säga, approach till spiritualismen.
Någon sorts kristen grund.
Jag tror att han pratade med alltså det var mer så här änglar typ och så. Och sen har det liksom dragits lite mer därifrån och blivit lite mer, ja, men icke-kristet eller vad man ska kalla det. Och så här, vanligt förekommande i de här kretsarna, det var ju olika former av seanser då, av olika slag. Men också mycket rapporter om bluffande medium har förekommit och förekommer än idag.
Va?
Ja, det var lite det jag var inne på där ni pratade om det här med att man var så mottaglig för påverkan och så här. Alltså att, ja, om man vill så gärna att det ska vara andar och spöken, så är det väldigt lätt att man bara, jag känner att det är något här och så. Men det var ju många som fejkade helt enkelt. Eller hade olika trick som fick då verka som att det fanns spöken i rummet, men att det var typ snören eller någonting som eller någon som satt under bordet och knackade eller ja.
Jag tycker om att du håller det öppet och säger att det är många som fejkade det.
Jag tycker inte det var den som säger att folk som tror på sådana grejer har fel.
Nej, det kan man väl lämna öppet. Men jag tror också man kan nog ändå konstatera att det är nog inte alla som fejkade. Många har säkert ändå sett sig själva som någon som har den
ja,
typen av...
Ja, det tror jag absolut. Garanterat att det är... Men spännande tycker jag det är. Sen har vi också teosofi. Och det är både en religiös rörelse och en okkult strömning, kan man säga. Och teosofi grundades av Helena Blavatsky på sena 1800-talet. Så det är också ungefär den här typen av era. Och man kan säga att det hela handlar om att det finns ett uråldrigt och hemligt sällskap av upplysta andliga väsen som kallas mästarna. Och teosoferna tror att mästarna försöker återuppväcka en gammal religion som en gång fanns över hela världen. Och som en dag ska överskugga alla religioner som finns idag. Och de tror på det absoluta, alltså det högsta väsendet och alltings ursprung. Så det är en slags gud då, kan man säga. Fast de kallar det för det absoluta. Liksom. Mm. Och att den mänskliga själen återföds efter döden enligt karmaprincipen. Liksom, att man, ens handlingar i livet påverkar hur du föds in i nästa liv. Liksom. Mm. Så. Ja, men det är lite flummigt.
Men de här mästarna, de är andeväsen. Ja. De är inte personer som just nu lever som en annan typ av varelse.
Nej, jag tolkar det så. Eftersom det är upplysta andliga väsen. Mm. Liksom, som då personer kan, som är invigda i det här, kan få kontakt med och bli upplysta. Det var någonting om Tibet också. Det var något så här som att de höll till i Tibet.
Vilka då? Andarna?
Ja.
Okej.
Okay. jag har inte skrivit jättemycket om teosofin, för jag hade lite svårt att få grepp om det. Det var lite komplext, kände jag.
Ja.
Men de själva vill inte riktigt beteckna sig själva som religiösa heller. Så det var... utifrån sett så anser man att det är en slags... för det har ju med religion att göra.
Mm. Det är väl det. Med religionsbegreppet så följer en massa andra saker. Det är liksom någon hel organisation. Och liksom
jag tror det.
Sorts...
Det är inte så uppstyrt på det sättet. Liksom. Och så har vi astrologi. Det känner ni väl till?
Mm.
Det är det som jag alltid blandar ihop med astronomi.
Mm. Den är jobbig.
Ja.
Jag måste också tänka ett extra varv, så här, vilken är vilken.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men astrologi då, det är ju så här, men jag har stjärntecken lejon.
Absolut,
det är det.
Precis. Ja. Ja, men alla har ju antagligen läst ett horoskop någon gång i någon tidning och tänkt, ja, men kanske ändå det stämmer överens med mig. Men astrologi är alltså konsten att av himlakropparnas rörelse och inbördes ställning dra slutsatser om människors öden. Och det är en många tusen år gammal lära som har sitt ursprung i Babylonien. Och det ligger ju, det låg i det som idag är södra Irak. Och länge var ju det en ansedd vetenskap, precis som astronomi är idag. Och astrologin har några grundläggande idéer då. Och det är att våra liv är förutbestämda av ödet eller Gud. Det beror på lite. Alltså, ja, det har ju funnits liksom även inom kristendomen liksom och så. Och det står skrivet i stjärnorna i form av vinklar och avstånd och så vidare som man kan mäta. Och att våra liv speglas av himlakropparnas lägen. Och även att människan är ett slags mikrokosmos. Och att det är en spegelbild av världsalltet som är makrokosmos, kallar man det då. Och det som finns i det ena måste också finnas i det andra. Det är väldigt flummigt, men jag tolkar det liksom som att, ja, men så att varje människa är som en liten kopia av världsalltet på något väldigt flummigt sätt. Men det har väl återigen med det här med att våra liv finns skrivna i stjärnbilderna eller liksom i planeter och himlakropparnas rörelser och sånt. Det som finns i oss finns där också.
Men precis, för det, om vi också är ett kosmos så följer ju det det som händer där uppe.
Ja, men ja, det är lite
Men det är intressant, för jag har tänkt ibland att så här, vi måste ju, för alla typer bakterier och skit som lever på våran kropp, så måste ju vi vara ett helt universum för dem.
Ja. Den filosofiska idén tycker jag är så spännande. Där när man tittar på sig själv i olika så här storleksperspektiv. Och,
Jag vet inte om de definierar sig själva som bakterier och skit. Men,
va?
Du får faktiskt tänka på det du pratar om. Du är ju någon sorts, du är ju världsalltet för dem. Så du kan inte uttala dig så.
Nej, det är sant.
Och så har vi då tidningsastrologin. Det stod faktiskt tidningsastrologin. Där man då kopplar ihop en persons egenskaper med det stjärntecken som ens födsloperiod associeras med. Ja, så det är egentligen ungefär det som astrologin går ut på. Sist har jag tagit med alkemi. Jag tycker nästan bäst om den.
Men det känns som att man har ganska mycket koppling. Så jag tänker jakten på vises sten och den dyker upp mycket i populärkultur och sådana saker. Ja,
precis. Och jag tror det som är... Alltså det jag tänker är varför det dyker upp så mycket eller varför det är så populärt är ju för att det har funnits alkemin, liksom astrologin egentligen, är något som har utövats över nästan hela världen eller liksom i många kulturer, inte bara västerländsk utan även i Asien mycket och sådär. Och det är ju också en tusen och flera tusen år gammal lära som härstammar från Egypten från början. Och jag läste det att termen alkemi har liksom sina rötter från flera språk egentligen. Det är både arabiska, alkemi, och grekiska har också ett sånt term som... Men också att en del menar att ordet alkemi kommer från ett... Nu kan inte jag uttala det, men kemi kanske eller något sånt där. Som är ett gammalt ord för Egypten. Och betyder den svarta, den svarta jorden. För att i motsats till öknen runt där Nildalen som var röd, den röda jorden. För i Nildalen så var det bördig mark, så då var det den svarta jorden.
Men vad, vet du vad all i alkemi betyder? Varför har man släppt det?
All är bara som en, vad heter det?
Visst är det för att beteckna bestämd
form? Ja, precis. Liksom. Det betyder typ det. Ja. Eller liksom, ja, som en bestämd form helt enkelt. Ja. Så... Jag måste ta fram det bara. Nu letar vi fakta. Nej, alltså det arabiska är alkimia. Och är baserat på det grekiska termen kemeia. Här stod det, på den svenska sidan stod det. Där stod det att den grekiska termen kemeia betyder att smälta eller gjuta en metall. Liksom. Och all då är bestämd form. Så... Man kan säga processen för att kunna smälta eller gjuta eller skapa en ny metall. Och det har praktiserats i Kina och Indien, den muslimska världen då, och även Europa. Och kortfattat kan man säga att syftet med alkemin var att renodla, förädla och fullända olika material, framförallt metaller var det ju mycket. Och gemensamt för de olika grenarna inom alkemin var det som kallas chrysopeia, tror jag det uttalas, eller chrysopoeia. Chrysopoeia.
Mm. Chrysopoeia.
Chrysopoeia. Jag tror det kan vara grekiskt. Ja. som är då att omforma oädla metaller till ädla metaller. Vanligtvis guld då. Tillverkande av ett livselixir som också ofta kallas devisesten. Det var liksom, devisesten var liksom det, vad ska man säga, fulländade materialet som också man skulle kunna på något vis utvinna. Från den skulle man kunna utvinna det här livselixiret i alla fall. Och skapandet av det som kallas för panaceer. Och det är mediciner som kan bota vad som helst.
Panaceer?
Nej, inte panaceer. Och inte pinse. Panaceer. Ja, men, och givetvis så kan man gräva sig ännu djupare i liksom, hur de olika inriktningarna över världen jobbade med alkemi. Men då skulle vi behöva sitta här hela dagen. Liksom. Det är för mycket. Men intressant är att alkemin är det som då senare blev dagens kemi. Den har sin grund i detta.
Mm.
För att alkemisterna upptäckte ju flera grundämnen och tekniker som var viktiga för dess uppkomst och som används än idag.
Mm.
Så det är lite häftigt. Och det finns ju givetvis fler grenar inom okkultismen. Men jag tänker att vi behöver ju inte bli experter på precis allt inom det här ämnet.
Nej, det är mastigt.
Det är mastigt, mm. Det finns mycket. Men skulle man trots allt vilja bli det så kan jag ändå tipsa om att man kan ju läsa Den hemliga källan av Peter Cornell som är något av en klassiker och behandlar okkultism inom konst, litteratur och politik.
Mm.
Samt Okkulta boken av John Michael Green. Och det är en historisk översikt av det okkulta.
Ja.
Spännande.
Mm. Så ut och prata med andar med er nu eller någonting.
Ja, jag tycker vi får slänga upp vårt Ouija board eller någonting här så ser vi om
vi om det finns någon spöke här sanningar. På rampen. Mm. Dun, dun, dun.
Men det vet vi att det gör.
Ja. Han heter Robin. Mm. Det är en annan historia.
Men då var vi färdiga för idag. Är ni nöjda med de svaren ni har kunnat ge på de här frågorna? Eller känns det som att ni har tappat hälften av det på vägen?
Alltså det känns ju som att i alla fall jag har så här, rantat mer än vad jag har svarat på en fråga kanske. Men,
ja men så har det varit. Så är det ju hela tiden.
Men så det har det ju tendens att bli.
Ja.
För att man blir ju ofta lite intresserad också. När man håller på och gräver ner sig i ett ämne och spårar ur lite.
Jo.
Ja, precis.
Det är klart.
Mm. Men jag är rätt nöjd faktiskt.
Ja. Och vi är också nöjda. Det var väldigt spännande allt det här med okkultismen får man säga.
Mm, mm.
Men med det så får vi nog tacka för oss va?
Ja, vi är nog nöjda där. Ja.
Mm.
Så ha det gött så hörs vi nästa gång.
Ja, det gör vi.
Ha det så bra.
Hej då!
Har du också en fråga om precis vad som helst? I så fall får du gärna mejla oss på biblansvararpodden@gmail.com eller på våra sociala medier så vi kan ta upp den i framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på biblansvarar.se och ställa den där. Om du gör det kommer du få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Biblansvarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Biblansvarar.